Folkbladets Premier League-podd är tillbaks igen. Det är tisdag helt, helt som det ska vara, förutom att det inte har spelats någon Premier League-fotboll då sen vi pratade senast. Det får vi kompensera med Champions League, Europa League och FA Cup. Det duger väl?
Inte fy skam.
Nej. Kalle Karlsson, Frida Fagerlund här med mig, Patrik Syk heter jag. Vi måste liksom inte gå i kronologisk ordning den här gången tycker jag, utan vi får ju börja med det som hände senast, nämligen Manchester United mot Chelsea i FA-cupen 2-0. Och fler frågetecken kring Sarri, kring Chelsea. Det buades på läktarna. Fuck Sarri Ball tror jag det var någon läktarsektion som skanderade. Samtidigt som Manchester United då studsar tillbaka efter sin tunga förlust mot PSG i Champions League i veckan. Många narrativ här som blandas på en gång. Vart vill ni börja?
Ja, men börja på läktarna då. Utbytet fansen emellan var ju ganska underhållande då, får man säga, när United-fansen de sjunger först liksom Sarri out eller you getting sacked in the morning.
Klassiker.
Varpå Chelsea-fansen stämmer in i sången. Sen börjar United-fansen sjunga Mourinho, Chelsea-fansen, ja det var nog lite mer komiskt tror jag. Jag tror inte att de vill ha tillbaka Mourinho, men det säger ju någonting om vilken irritation som faktiskt börjar uppstå i Chelsea-läget. Uh-huh. Att det är folk som till och med kan skoja om man tar tillbaka Mourinho liksom.
Mm. De möts på något sätt i sin känslor kring Mourinho tror jag.
Ja, och det är ju intressant att de möts i två känslolägen. Först om Sarri, det är ju, måste vara en väldigt speciell situation som tränare när båda fanslägren sjunger liksom att man ska få sparken. Den är ju tung alltså.
Jag vill minnas att Arsène Wenger var med om något liknande hans sista säsong där.
Ja, det har ju hänt några gånger. Mick McCarthy har väl också åkt på den när han var i Wolves där och så. Men ja, det var ju kul att följa den läktarkampen så att säga. Sen börjar de med sitt olé olé. De är ju ganska nöjda med tränarsituationen där. Men just när det gäller Sarri så känns det väl som att det börjar väl luta åt att det bara finns en väg ur det här. Och det är att han får gå förr eller senare. Jag hoppas fortfarande att Chelsea är långsiktiga och kan se förbi den här trenden som de har haft tidigare med sparka, anställ, ny tränare och tro på det kortsiktiga. Men nu har han fått läktarna emot sig. Det ska inte underskattas i dagens sociala medievärld. Att det kommer sätta ytterligare tryck på klubben. Det är såklart ett jätteproblem för honom att utvecklingskurvan pekar neråt. Vi fick se en del Sarri Ball i höstas. Men var det så bräckligt så att det räckte att markera bort Jorginho för att det inte skulle fungera, för att det inte skulle finnas något annat, för att liksom inte hela liksom korthuset skulle rasa ihop, ja men då var det inte mycket att stå på. Det säger väl också någonting kan jag tycka om Serie A, om det inte gick att göra där, eller hade han så mycket bättre material i Napoli att det fanns så många fler spelare som kunde bära den kreativa bördan, att Serie A-lagen där jag vill hävda de absolut främsta taktikerna finns på tränarbänken. De hade ju kunnat gjort samma sak där. Men uppenbarligen så lyckades ju inte de göra det mot Napoli i Serie A och stänga ner dem på det sättet som de har lyckats i Premier League. För det är uppenbart nu att alla lag gör samma sak. Och Chelsea har ingenting att komma med då. Då blir det här, ge bollen till Hazard som droppar längre och längre och längre ner i plan. Och så ska han hitta på något. Och ibland är han så bra så att han hittar på något och att det blir en målchans och mål ibland. Men de har ingenting annat att falla tillbaka på.
Hazard såg ju frustrerad ut väldigt tidigt in i matchen också. Alltså redan efter 10 minuter så slog han ut med armarna och höll på att gestikulera och sådär. Och det bådar ju inte gott om lagets bästa spelare signalerar de signalerna utåt sett. Samtidigt så håller jag med, alltså jag tycker också att Chelsea borde ändå tänka lite mer långsiktigt trots allt det här. Just att behöva genomgå nu en förändring i tränarstaben, bort med Sarri. Alltså då, det är inte, man börjar ju verkligen om på noll, alltså fullkomligt med tanke på att Sarri ändå spelar som han gör. Och, alltså nästa man som kommer in kommer ju troligtvis inte vilja spela alls som han gör. Och då står man där med en Jorginho och, ja, alltihopa. Samtidigt så, det jag tyckte var mest uppseendeväckande mot United igår var ju att han vid underläge 0-2 väljer att byta in Zappa Costa istället för Hudson-Odoi som finns på bänken. Och då blir man ju lite fundersam sådär att varför gör han så? Alltså han har ingenting egentligen att förlora i det läget. Varför inte bara slänga på liksom Chelsea-fansens favoritkille där, Hudson-Odoi, hoppas att han gör någonting. Ja, där förstår jag inte riktigt vad han tänker. Jag tror att han är Sarri är ganska stolt av sig generellt. Och jag tror att det faktiskt kan bli hans fall. För nu gäller det att vara lite ödmjuk om man ska kunna ro ut det här. Liksom.
Ja, just Hazard, det är ju intressant. För vi har sett honom tidigare när han har varit i en situation där han inte har trivts. Där resultaten har gått emot Chelsea överlag. Och då ser vi, har vi också sett att Hazard kanske inte är spelaren som tar tag i situationen, som bär laget. Han är ju såklart den bästa spelaren liksom kvalitetsmässigt. Men vi såg det sista året under Conte, vi har sett det under Mourinho, och vi verkar som att vi får se det nu också när det börjar bli motvind i Sarri-boll, att Hazard, han krymper med uppgiften på något sätt. Har jag rätt?
För mig är han ingen ledare som står när det blåser, utan det är en sån lyxspelare som är så otroligt skicklig, men solen ska helst skina, laget ska gå bra, leder med 1-0, då är han fenomenal och skåda, men det är ingen som tar tag i och liksom lyfter dem runt omkring sig och så vidare. Han är ju mer en individualist i sitt spel och sitt liksom i sin liksom ledarskap som lagkapten. Så att för mig så är ju det ett problem, att Chelsea har ju ingen, vem ska ta tag i det i Chelsea, alltså vilken spelare på plan ska göra, vem är det du sätter tilltro till på plan som är den här ledaren, den här riktiga liksom fältherren som kliver fram nu när det är kris. Jag ser ingen sån spelare. David Luiz, han kan ju göra en enskild aktion som gör att han lyfter laget, men han är ju otroligt ojämn, han blir ju ingen ledare på det sättet. Jorginho tror jag hade kunnat varit det om han hade varit i form och allt hade funkat för honom. Som det var i början av säsongen, då såg man ju verkligen att han styrde laget på plan. Var Sarris förlängda arm. Men det funkar ju inte nu när han har följt upp med och blivit av med den som punktmarkerar honom i matcherna. Liksom. Och det finns ingen annan. Och sen har det... Jag vet att jag har försvarat Sarri tidigare, men jag vill ändå understryka att alltså, ska man bygga om ett lag så här, då måste du göra det mer grundligt än vad Chelsea har gjort. Det räcker inte bara med att plocka in Jorginho på mittfältet. Och nu har Higuain kommit in i januari. De skulle behöva nya ytterbackar. De skulle behöva ny energi på ytterpositioner. Framförallt högerkanten då. De skulle behöva rollspelare i de här pocketrollerna på mittfältet. Ja, då skulle vi kunna börja snacka. Så jag tycker han ska få ett transferfönster till. Men jag inser ju också att när läktarna börjar vända sig emot här, resultaten inte kommer. Det är självklart att det kommer att bli tufft för honom här i vår.
Det är ju rätt intressant också, för att precis som att Eden Hazard inte är en ledare men kan vara en fantastisk spelare när han är på topp, så är ju Paul Pogba precis samma sak. Han är inte heller en ledartyp. Men däremot, nu med tränarbyte så har han helt plötsligt fått liksom ny luft under vingarna. Bortsett då från mötet med PSG som blev lite speciellt på alla fronter med skador. Och PSG var ju faktiskt väldigt, väldigt bra i den matchen. Men där ser man ju att där var det tränarbyte som behövdes för att få ut det mesta eller så mycket, mycket mer av Pogba. Samtidigt så Hazard, det känns ju inte som att han har sin framtid i Chelsea längre. Utan han kommer väl lämna när chansen kommer i sommar då. Så att nej, jag... Så det är ju ingen... Alltså det är klart att det är många förluster, spelet ser inte bra ut. Man har åkt på sin största förlust sedan början av 90-talet och så vidare och så vidare. Men rent tabellmässigt så är det ju ingen fara på taket ändå just nu. Så att, och det svänger ju snabbt i fotboll. Så vi vet ju inte om en månad om vi kanske sitter här och sen så har Chelsea liksom fyra raka vinster. Det går ju snabbt. Jag tycker inte man ska göra ett förhastat beslut.
Nej, alltså kan Chelsea lösa en topp 4-placering så har de ju liksom lyckats den här, det är ju en lyckad säsong med tränarbyte och ifrån ja, men där man kommer ifrån.
Så och nu är det väldigt tuff konkurrens.
I den extremt tuffa konkurrensen som är, att komma topp 4 är svårt. Och det är ju inte en misslyckad säsong, och det har man ju alla möjligheter att fortfarande göra. Om man ska spela en ligacupfinal här, visst ligger man mot Manchester City, och de kliver ju inte riktigt in som favoriter i den matchen. Men jag menar, den enskilda matchen, City har väldigt mycket annat att spela för just nu. Men säg, alltså härifrån, en ligacup buckla och en topp 4 placering för Chelsea, det är ju inom räckhåll.
Ja, alltså med tanke på resultatet senast för Chelsea när de mötte City, så ser jag en ganska god chans nu i den här finalen. Just för att dels kommer revanschlustan vara super, super stor. Dels så tror jag att man kan titta på den matchen och ja, peka på vad man behöver förbättra och så vidare. Så att,
och de har slagit City i den här säsongen.
Så att, jag tror absolut att de har chans på en trofé, och då kan stämningsläget förändras. I alla fall lite grann. Det gör det ju automatiskt för alla klubbar som får lyfta en buckla och fira det. Så att vi får se. Jag hoppas som sagt att han kan få ordning på det. Men det är klart, det är inte bra när tålamodet börjar tryta på läktarna sådär. För det brukar ju vara lite svårt att vända sådär när fanskaran börjar vända sig emot. Och som jag säger, ibland så supporterskaror idag tenderar ju att välja hur man ser på saker och ting. Alltså en tränare som är omtyckt, om Klopp gör en sak, ja men då ser man mellan fingrarna. En tränare som gör samma sak som inte är omtyckt, ja men då ser man ju som, ja men hur kan man göra på det där sättet? Det är ju idiotiskt. Så att har de nu börjat vända sig emot honom, så kommer han upp för spacke.
Det är därför jag just nämnde det där med Hudson-Odoi, att varför inte slänga in honom och kanske få lite något cred i utbyte ändå, om du förstår vad jag menar.
Lite alltså rent populism. Psykologiskt.
Ja, precis. Att vara lite grann populistisk. Jag tror inte att, alltså nu slutade ju 0-2 matchen. Han hade ju inte förlorat på att slänga in honom istället för Zappa Costa.
Nej, han hade absolut inte förlorat på det. Och man kan absolut undra varför han gjorde det. Däremot så tror jag inte man ska bli populist som tränare. Alltså,
nej,
vi har ju sett exempel på en förbundskapten till exempel som var populist, och
ta det värsta exemplet.
Ja, liksom. Nej, men jag tror rent generellt, man behöver inte ta det exempel. Jag tror rent generellt så tror jag att man gräver sin egen grav om man lyssnar till liksom vad stämningsläget vill att man ska göra.
Man kan faktiskt hävda att det var en av anledningarna till att det började gå dåligt för Mourinho i Manchester United. För han tvingades in. Han har ju aldrig varit populist på det sättet. Han har varit oerhört
stark. Nej, men bäst var ju aldrig populist.
Men just i Manchester United, när han på något sätt tvingades från liksom klubbkultur och läktar och allting att förändra
han tappade sin
grundsyn. Ja, liksom. Eller han tappade aldrig sin grundsyn, men han tappade sin spel. Han tvingades in ut på is som var lite tunn i hans värld.
Jag håller helt med.
Och därifrån hämtades han aldrig riktigt. Så när han väl sen skulle liksom ta tillbaks allting in på liksom den säkra sidan där han känner sig bekväm, då fanns liksom inte riktigt förtroendet, och spelarna hade börjat knorra, och då hade den här liksom, ja, Mourinho-spiralen redan börjat satsa igång, kanske lite tidigare än vad den hade gjort annars.
Alltså jag menar ju inte att man skulle frångå sin ideologi.
Nej, det förstår
sådär,
jag. Jag förstår, håller med dig.
Då tappar man ju spelarna istället. Det är ju inte bra, för då börjar de ju kanske tro att vadå, klarar inte vi av att spela ditt spel? Ja, men då är vi kanske inte så bra. Alltså då sviktar ju självförtroendet. Jag menar mer att ibland måste man kanske vara lite smart. Ibland måste man säga vissa grejer på presskonferensen efteråt också. Mm. Bara för att försöka liksom få lite mer tid. Det är allt.
Ja, nej, jag håller med dig. Vi pratar lite mer om Manchester United då, som ju gör en jättefin match igen. Lindelöf hyllas efter den här matchen också. Har ju verkligen vuxit fram till en av förgrundsfigurerna för Ole Gunnar Solskjærs United. Men Pogba är ju den som stjäl de största rubrikerna igen. Ett mål och en assist igår. Han är, när han är bra så är han bra.
Ja, så kan man nog uttrycka det. Mm.
Ja, nej, when it rains it pours.
Ja, nej, han är såklart otroligt avgörande för dem. Det är bara titta på antalet poäng han har gjort nu sen Solskjaer kom in. Du får inte det av många centrala mittfältare i världen. Om någon ens. Jag kan inte komma på någon som kan spela den positionen och göra så mycket poäng som han har gjort nu. Möjligen att någon nummer 10 spelare, det är klart man kan argumentera för att han har nästan en nummer 10 roll. Men han gör ju sådana grejer som match efter match är helt avgörande för dem. Passningen till första målet. Sättet han kommer in i straffområdet nu för tiden. Han var ju inte in i straffområdet speciellt mycket under Mourinho. Men vi har ju snackat rätt mycket om Pogba, så det finns inte så mycket mer att tillägga där. Jag tycker det är intressant just att Solskjaer hamnar rätt nu med taktiken igen. De verkar hitta något där med att gå brett med yttrar och spela egentligen lite mer diamant med breda forwards. Jag såg ett lag spela på det sättet. Nu ska jag dra mig till minnes. I Dana Cup såg jag Brunbys 81 då. Det var en helt otroligt bra match mellan Brunbys 81 och ett engelskt lag. Som var, ja, det var så sjukt hög nivå.
Och vi tyckte 90-talet
95 år. Är det. Ja. Så vi var 14 år. Och vi tyckte vi själva, vi kom med ett ganska bra lag, men det var liksom en match som var på en helt annan nivå. Och då spelade Brumby på det sättet, breda forwards och centrala mittfältet som skulle blåsa rakt i mitten, jag hade aldrig sett det då. Har nog inte sett det efteråt heller. Men de spelar ju, United spelar ju så med på omställningsspel liksom, och det har ju funkat väldigt bra mot Tottenham, det har ju funkat bra borta mot Arsenal, det funkar bra nu i den här matchen. Och tycker att alltså det är många som förtjänar att lyftas fram i det här tränarlyftet. Liksom att Herrera har ju blivit otroligt viktig för dem. Luke Shaw tycker jag har fått en rejäl nytändning.
Smalling
är inte en akilleshäl på samma sätt som han var innan. Och det innebär ju också ett lyft för honom. Matic har ju också blivit mycket bättre än vad tidigare. Så det är många.
Men Matic, där ser man ju verkligen skillnad. Det känns som att om vi nu pratar om att Pogba kommer in i straffområdet, så har jag ju inte sett Matic gå framåt så här i banan på det sättet han gör. Det är inte många bollar han slår i sidled längre. Mm. Utan det är hela tiden liksom med blicken framåt. Mm. Och jag tyckte mot PSG i första halvlek så var han likadan. Alltså han slog liksom mycket bollar framåt och inte i sidled. Men däremot i andra halvlek då var det ju som att någonting hände, men vi antar att vi kommer.
Ja, vi kan väl komma till den då, därför att det var ju en vecka med två ansikten för Manchester United verkligen. Och det var nog viktigt för dem att få studsa tillbaka på det här sättet mot, ja men ett så tungt motstånd som Chelsea i en viktig FA Cup-match. Liksom det är en titel man har kvar att spela om. Men PSG kom till Old Trafford och det var ju någonting annat. Det var ju en annan kvalitet där det var ju ändå ett skadeskjutet PSG också, men
vi borde ju ha förutsett detta. Det är ju alltid så när man sitter och tänker att nu är det upplagt för seger.
Ja.
För att den och den stjärnan är borta. Det blir ju aldrig så.
Det är klart PSG har ju mycket bättre.
Nej, det blir aldrig så. Det blir aldrig så när man sitter och säger att kolla nu är det öppen gata.
Jag trodde i och för sig inte att det var öppen gata. Däremot så ju skador så där, det brukar ju påverka lagens resultat ganska mycket. Så jag, innan de här skadorna, då gav jag inte United speciellt stor chans i det här dubbelmötet. Oavsett vilken form man visar under Solskjaer. Med skadorna så tyckte jag balansen förändrades rätt rejält. Och att de ändå hade en chans. Men när matchen, ja, i första halvlek hade de såklart chans. Och den blev påverkad av deras skador. De drabbades av där på Lingard och Martial, såklart. Ja. Men sen i andra halvlek var det ju
klassskillnad.
Ja, då var det ruskig klassskillnad. Alltså. Då såg man hur stort steget är för ett lag som ligger i Premier League 4, 5, 6 på de positionerna att ta klivet upp till Europatoppen.
Mm.
Alltså det där mittfältet, man har ju klagat på Verratti i PSG att men det är inte samma Verratti längre och så vidare. Alltså han spelar ju brallorna av hela Uniteds mittfält i den matchen. Det var ju liksom fotboll från en helt annan nivå.
Marquinhos var också.
Precis, han var ju också fenomenal. Ja, och det kändes som att de hade 11 bolltrygga spelare som bara liksom gjorde egentligen vad de ville i andra halvlek.
Mm. Det var bara Buffon som hade lite...
Alla lite problem med spelen med fötterna, men ska man komma ihåg att han har varit med ett tag, så han var ju med på den tiden...
Då en målvakt aldrig hade bollen på fötterna.
Ja, växte ju i alla fall upp under den tiden han till och med fick spela hem till målvakten. Han fick plocka upp bollen med händerna.
Precis,
när han
var spelare. Mittbacken slog in sparkarna och såna saker.
Exakt.
Sånt kunde inte en målvakt klara av.
Nej.
Det blir ju alltid lite svårt. Alltså, man återkommer alltid till det att PSG spelar i liga. En liga som redan är avgjord efter typ 2 omgångar. Men det blir ju trots allt så att det är inte ofta man ser dem. Och nu när de faktiskt åkte på en smocka där mot Gangan var det väl. Så blir man ännu mer sådär att ja, men det kan faktiskt komma bottennapp för de här stjärnorna också. Det var ju därför man tänkte.
Lyon åkte väl upp och slog dem för inte så länge sedan.
Lyon som har haft en jättefin säsong också. Så att det är ju någonstans. Så tänkte vi klart att man inte tänkte att Manchester United är stor favorit mot PSG, men man tänkte att en sån här chans får man bara en gång i livet, Ole. Men det man också blir förvånad över att se, det är hur pass mycket de faktiskt påverkades av att både Lingard och Martial klev av, för att det blev ju ett helt annat United. Och man såg ju tydligt att Alexis nog inte kommer bli så mycket bättre.
Alltså, det var som att spela med 10 man alltså, när han kom in. Han var så fruktansvärt dålig i den matchen. Han lyckades inte med någonting. Och det är klart, om du tar ut en liksom, formstark spelare, så plockar du in en spelare som är som att liksom stoppa in en pilon på plan. Liksom. Då är det klart att det gör stor skillnad. Framförallt när du skulle ha sånt omställningsspel också med de där torpederna. Och så kommer in en Sanchez som trampar vatten för tillfället.
Du kan ställa ut en sån här gul...
Kon.
En sån gul gubbe som man, som man bygger mur med. För
mannequin som man säger på engelska. Frisparksgubbe. Exakt.
Nej, det var titta på
nästan så. Men det var nästan värre än så. Det är nästan bättre än frisparksgubbe. För då vet man behöver inte spela honom. Så han blir av med bollen utan passa någon annan istället. Men Sanchez, då spelar de honom. Och så blir han av med bollen. Så var nästan nog tjänat på den där frisparksgubben där på kanten istället.
Ganska tydligt tecken också att han var petad nu mot Chelsea. Det säger nog en hel del. Och jag såg att Samuel Lockhurst på Manchester Evening News har noterat det, att Solskjær, om man är på väg att peta en spelare, så brukar han sitta och hylla den spelaren väldigt mycket på presskonferensen innan. Och sen plockas han bort ur laget. Att han har börjat se den tendensen. Så det kan ni hålla utkik efter.
Ja, det är intressant. bra poäng där faktiskt.
Vilken tränare var det som hade den poängen? Han pratade precis om det, att när du kan bara kritisera spelare när
de är bra.
När de är bra, och det är liksom så här, jag tror det kan vara Pep som har pratat om det.
Ja, men det tror jag ändå ganska många har.
Jo, men det är också så där att du måste liksom hela tiden vårda dina spelare, så att vet du att du ska liksom peta en spelare, så måste du stärka hans ego liksom en vecka innan du ger honom beskedet liksom, för att de är så sköra, många av dem. Det kan vara någon annan än Pep också. Jag minns inte vem det är som... Det är säkert Allardyce eller någon sån där. Något annat geni.
Ja, du gick från Pep till Allardyce.
Ja, jag insåg
hoppade över några säkert, på den där.
Det var säkert någon idiot som har sagt det ändå, så sitter jag och förmedlar det. Men det var någon som hade en lång utläggning om varför man kritiserar spelare i vissa tillfällen och sådär.
Men det var ändå intressant efter matchen igår, för det var ju någon som hade sett det också, att Ander Herrera hade ju gått fram till Alexis efter matchen. Mm. För när han hoppade in i inhoppet igår, då såg man ju ändå att han krigade ju verkligen. Han försökte ju verkligen. Sen kanske han inte var jättebra, men det var ju ändå en sån typ av inhoppare som alla lag ändå vill ha. Han går in och så tar han jobbet. Mm. Och då hade ju Herrera gick ju fram till Alexis efteråt liksom, verkligen bara körde världens pep talk med honom och kramade om honom. Och det han hade sagt då var just det där, fan vilket bra jobb du gjorde när du kom in liksom. Så att
kanske ska kassera honom.
Nej, inte, alltså vi kan nog kassera honom som en av ligans bästa spelare. Jag tror inte han kommer tillbaka till den nivån han var i Arsenal, men om han nu i alla fall har förstått att han måste jobba jäkligt hårt för att komma i form och tillbaka liksom, då är det i alla fall en start på någonting. Ett embryo till något.
Vi tar Manchester United i hamn då, genom att blicka framåt mot matchen på söndag, där man tar emot Liverpool i en av säsongens, för fans i alla fall, viktigaste matcher. Tror de är rätt sugna på att stoppa ett Liverpool som då har chans att gå upp i en serieledning igen.
Matchen som fick Mourinho sparkad också ju. Eller mötet ja, som fick Mourinho sparkad. Sista droppen i alla fall.
Där de ju blev utspelade. Och de ser väl framför sig här att det, så ska det ju inte se ut den här gången.
Nej, det blir ju väldigt intressant att se.
De vill nog tvåla till Liverpool mer än någonting annat just nu.
Men så ser man ju också på, om vi tar det, som de blev ju verkligen utspelade på Anfield. Det var ju som att Liverpool mötte ett lag på under halvan i den matchen. Från första minuten så var det ju som att United kom dit och kände sig slagna på förhand. Man ser också på hur de har växt i sin approach till matcherna. Som Herrera förlorar bollen i första halvlek där någon gång. Och han går fram och tar en sån här presslöpning som det hade aldrig skett under Mourinho. Aldrig. För att han hade lämnat alldeles för stora luckor bakom sig. Men han går liksom upp och pressar en mittback i det läget. Men det är liksom, de har ju helt bytt inställning till att nu ska vi gå fram och pressa och jaga och liksom vi är så pass bra så vi klarar av det. Så att det blir väldigt intressant att se den här matchen mot Liverpool nu. För nu, jag tror de kommer gå in med samma typ av strategi liksom, med omställningar och sådär. Men de kommer ju inte gå in med liksom det här att de är slagna på förhand. Nej. Utan de kommer ju vilja göra en match av det. Och det blir ju oerhört intressant att se den kraftmätningen.
Precis. Vi har fått en fråga från Kevin Bader, vår vän. Han skriver så här: United mot Liverpool på söndag. Hur skulle ni ställa upp en kombinerad elva? Och det är lite intressant för att inför förra mötet då hade det inte varit...
Nästan, gjorde vi inte den då?
Jag tror det kanske bara var De Gea som kom med.
Jag tror vi bara med De Gea.
Ja.
Och så tog vi med...
Alltså kombinerad United-Liverpool då?
Ja, exakt.
Och vi tog en...
Vi har mittbackarna
klara. Gjorde någon. Det gjordes någon i något sammanhang vill jag minnas i alla fall. Men vi sa just nu i alla fall på form så är det väl bara De Gea som kan gå in.
Men om vi gör om övningen här då och sen så med några spelare som ju framförallt har spelat upp sig i Manchester United som då knackar på dörren till ett gemensamt lag här.
Nej, jag skulle stoppa in Lindelöf bredvid Van Dijk till exempel.
Ja, till exempel. Nej, det är väl De Gea fortfarande i mål.
Ja, det är det. Robertson vänsterback och högerback i Trent.
Ja.
Och sen på mittfältet så måste det väl ändå vara...
Pogba måste ju in där.
Ja, Pogba ska ju in där, definitivt. Mm. Det går ju inte att säga något annat. Men det är väl det.
Man är nästan poängen. Lite sugen på att sätta in Wijnaldum.
Ja, det var ju faktiskt. Mm. Ja, det skulle kunna vara... Just nu, här och nu, skulle ju kunna vara Herrera, Pogba, Wijnaldum.
Mm.
Skulle det kunna vara.
Absolut.
Eller vill du ha in en av...
Fabinho.
Ja, precis, eller... framför Herrera. Inte på form i alla fall.
Ja, kanske inte på form. Han har ju fått spela lite allt möjligt ikväll där mot Bayern München där han vill få spela mittback.
Om inte Henderson.
Om inte Henderson gör det. Nej, jag tror det blir Fabinho. Han har ändå gjort det tidigare i säsongen.
Ja, det känns som det.
Men jag kan köpa just nu. Herrera har varit jättebra. Men Wijnaldum tycker jag absolut ska in där. Det har varit Liverpools bästa mittfältare den här säsongen. Och där fram om vi...
Alltså
om vi har en front tre så tror jag det blir svårt att...
Sett över hela säsongen så tycker jag det är Liverpools trio.
Ja.
Sett på form så är det ju klart att en Rashford är svår att förbese.
Mané är ju en sån spelare som är i jättebra form nu. Alltså har varit den senaste tiden också.
Firmino har ju blandat och gett lite på sistone, va?
Han var framförallt väldigt dålig mot West Ham.
Just det. Just
men då var ju då han var sjuk. Han hade virus i kroppen.
Han är sjuk igen.
Vilken han har igen, ja. Ja. Han har varit lite krasslig. Det har varit vabruari för Klopp. så att det har varit mycket sjukdomar. Men det tror jag inte var så farligt den här gången. De hade väl hittat någon slags virus. Han hade väl tagits åt sidan bara för att det inte skulle smitta någon annan.
Har Coutinho barn?
Vad sa du?
Har han barn?
Firmino?
Nej, ja, Coutinho här. Oj, jösses.
Nej, jag tror inte Firmino har några barn. Jag är inte säker, men jag tror inte det. Jag tror att han är en...
Känns inte som...
Nej, jag tror inte det.
Känns lite för barnslig.
Sådär. Men annars så var... Ja, nej, det är klart. Rashford istället för Firmino då?
Mm.
Det är väl alternativet. Sådär, ja. Ni ser, det blir en match på söndag, helt klart. Tillbaka till Champions League. Tottenham mot Dortmund. Kanske matchen som flest såg fram emot. Det är klart att Manchester United PSG var en jätte, liksom ett jättemöte på många sätt, men det fanns ju så mycket intressanta narrativ kring Tottenham och Dortmund. Dortmund som har gått så fantastiskt bra den här säsongen, Tottenham med alla frågetecken, och vi var inne på det förra veckan att ja, men Pochettino han gnuggar fram resultat på det ena och andra sättet, och han anpassar spelet, och det är liksom mycket skador, och sen så kommer då liksom formstarka Dortmund på besök och Tottenham vinner med 3-0.
Alla vi som har suttit och hypat Jadon Sancho med rätta, för han har gjort en jättefin säsong, fick ju oss en jäkla käftsmäll när han hamnade rakt ner i fartongens ficka och liksom aldrig riktigt lämnade den på hela kvällen. Han var ju
vilken
så
match.
Jäkla bra.
Vilken match han gör för fartongen.
Ja, det var 5+ alltså för honom. Hade man betygsatt hade man nog satt 5+.
Ja, men för att han...
Det måste det ju vara. Det är ju, om man är så bra och så är det på den absolut högsta nivå, då måste det bli 5. Frågan är om det ska vara 6+. Det är ju några få som har fått det i historien.
Är det väl bara Glenn Hussein, va?
Ja, han fick ju inte 6+. Han fick
han
däremot
6 getingar. Ja, precis. Jag vet inte om det har delats ut några 6+.
Nej, kanske inte.
Jag försökte någon gång, men det är tydligen väldigt heligt.
Det är svårt att få igenom hos redaktörerna.
Jag försökte ge det till Lindelöf nu. Jag tror det var mot Ryssland. De andra var nej.
Lugn nu.
Rookien, sätt dig ner i båten.
Nej, jag tror Marcus Larsson gett Bruce Springsteen 6+ på Ullevi någon gång. Jag tror det kan vara enda 6+ som har delats ut i Aftonbladet.
Okay.
Men det är inte sport.
Ja.
Det är svårare i fotboll än i rock'n'roll. Så är det ju.
Men de bröt ju ner Dortmund. Alltså Tottenham.
Ja, det var väldigt mycket så. Och Vertonghen var ju obeveklig på den här kanten. Både framåt och bakåt var han ju så on point som... Man kan vara, han dribblade och inläggen han slår är ju liksom högklassiga. Och där inne är ju Jungmin Son som...
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Han bara levererar.
Han gör rätt mycket mål nu,
ja.
Men det var inte bara det, för jag tyckte att första halvlek var ju ändå hyfsat jämn ändå. Mm. Nu var det ett tag sedan som man nästan glömt bort matchen. Men Witzel var ju väldigt bra i första. Det märktes ju tydligt. Men sen var det ju som att någonting bara kollapsade eller föll ihop i Dortmund. Och det är ju svårt att peka på exakt vad som hände, men det kändes ju inte som att Witzel var lika dominant i andra halvlek, så att det har väl säkerligen en koppling till det.
Vi har ju pratat ganska mycket om att Dortmund kanske är, eller vad säger, förlåt, Tottenham, hur beroende de är av sina stjärnor. Nu var ju Christian Eriksen bra i den här matchen.
Han har varit bra i Champions League överhuvudtaget. Alltså, vi har ju tjatat lite på honom i ligaspelet att han har fallit bort i vissa matcher och sådär. Men i Champions League har han ju faktiskt varit väldigt, väldigt bra.
Men det har ju varit framförallt då förstås väldigt mycket snack om Harry Kane. Det här är Harry Kanes lag, det är liksom, det är han som bär det, det är han som gör alla målen, det är han som är liksom verkligen galjonsfiguren för det här Tottenham. Men har Poch egentligen byggt ett mycket ramstarkare lag utan att egentligen ha byggt någonting senaste säsongen här än vad vi har gett dem credit för?
Ja, men det tror jag. Det är väl den vinsten man får av att ha samma material, jobba med samma typ av stomme år efter år som man har fått göra. Och de är ju väldigt trygga. De byter ju ofta system hit och dit. Det är trea back ibland, det är fyrback ibland, det är diamant ibland och så vidare. Han är ju laborerat rätt mycket. Det känns ju väldigt sällan som de faller ur ramen. Och jag tycker alltid liksom, det är ju därför de har klarat av nu under den här vintern och har de här skadeproblemen som de har och ändå vinna. För att det finns någon slags grund i den där truppen som gör att de är väldigt trygga i sitt system och väldigt trygga i vad de ska göra. Så att jag tror att de han har inte fått tillräckligt med cred. Även om vi har gett honom cred så har han ändå inte fått tillräckligt med cred för vad han har gjort med kollektivet. Vi lyfter ju ofta hur han har lyft den enskilda spelaren där, de unga liksom spelarna och Kane.
Men, också hur han har skolat om en Moussa Sissoko till exempel på ett, och menar nu Vertonghen upp och spelar wingback, eller var han?
Ja, trebackslinje var det, va?
Ja, men var inte han wingback där? Det var väl Alderweireld, Davinson Sanchez och
alltså det är så länge sedan, jag måste.
Och Juan Foyt.
Ja, just det, Foyt spelade.
Just var det så? Och Vertonghen på en wingback.
Ja, så var det, såklart.
Och det jag menar, från att vara en av ligans absolut bästa
Foyt
mittbackar.
Foyt var ju lite illa ute där i första halvlek. Då schabblade han med bollen någon gång. Tänkte man, det där hade ju faktiskt kunnat gå illa.
Han har sett lite skakig ut. Han såg väldigt bra ut under en period i höstas när han precis hade kommit in i truppen där och det var lite skadade backlinjen och Juan Foyt löste uppgifterna med bravur. Men han har sett lite svajig ut vid några tillfällen senaste tiden. Men det är bara några exempel på hur Pochettino lyckas få det här laget och forma om sig och som sagt, som vi var inne på, hitta vägar att nå resultat med det materialet som finns.
Mm. Jag menar, om man tittar på Spurs, jämför de andra topp 6, är det någon annat topp 6-lag den här säsongen som har släppt in så mycket, jag ska säga, skohornslösningar i startelvan som Tottenham gör? Alltså det är Skip, det är Foyt, det är alla möjliga typer av
Harry
lösning.
Winks är ju given nu.
Nu är han given och som han har spelat senaste tiden så ska han ju vara given. Mm. Men Sissoko var ju allt annat än ordinarie när liksom säsongen startade och så vidare. Men det känns som att det är ett väldigt tryggt lag att komma in i som ung, oprövad spelare. Till skillnad från att komma in i Arsenal eller Manchester United eller Chelsea eller City för den delen, de släpper ju aldrig fram någon, så det får vi aldrig veta. Det känns som att
Ingen finns av de andra egentligen, det är inte så många på övre halvan av Premier League.
Nej, Liverpool har gjort det med Trent och de här, men de har ju spelat
det var ju en och en halv säsong sen, precis.
Sen är ju Dortmund inne i en lite svajig period också.
Nu kastar du telefonen omkring det här.
Nej, de har inte vunnit sedan den 26 januari tror jag det, och de kryssade ju mot Nürnberg så sent som igår. Så att de har ju också en liten formsvacka där.
Ja. Och hemmaplan och allt det där. Men imponerande utav Tottenham verkligen, som ju tog tag i det här dubbelmötet. Och det blir en det ska ju till något alldeles spektakulärt om Dortmund ska vända det här.
Son gör ju alltid mål mot Dortmund också, så att han kommer ju göra ett mål där nere förmodligen. Och då...
Han gör ju alltid mål överhuvudtaget just nu.
I och för sig.
Har ändå känslan av att det kan bli en ganska rolig retur.
Ja,
kommer det bli.
Det kommer det bli. Ja. Dortmund kommer ju ösa på framåt och får de ett mål tidigt, då kan det ju börja liksom, i alla fall vibrera lite.
Mm. Ja, precis. Vibrera får då bli segway över till Europa League-mötet i torsdags. Jag vet, Frida, att du vibrerar inför det här mötet. Du kallar det en av de bästa fotbollsmatcherna du någonsin har sett.
Trelleborgs-Frida kallar Malmös match för bästa om någonsin har sett.
Jag fick faktiskt mess från min pappa samma dag, som skrev att idag är första gången jag håller på Chelsea i hela mitt liv. Jag hatar ju Malmö FF av hela sitt hjärta. Och jag ska ju vara införd i den, liksom i det hatet. Men jag, precis som jag beskrev det innan, tog ju en liten annan väg i livet. Och kan tycka att det är lite skoj att vi har ett skånskt lag som har gått så långt i Europa League. Mm. Och särskilt med tanke på att de kliver in i ett möte med Chelsea med den här attityden. För att förra året när Östersund mötte Arsenal på hemmaplan, föll med 0-3. Då var just problemet att de klev ut där på Jämkraft Arena och vågade inte riktigt spela sitt spel. Alltså det var som att de hade gripits av den här känslan av hur stort det var. Och det var ju så mycket hype kring det här. Alltså långt mer egentligen än vad det har varit mellan nu Malmö Chelsea. Eller inför. Och det gjorde ju inte Malmö. De gjorde precis tvärtom. De klev ut och gjorde alltså sitt livs match egentligen. Eller en match som... Ja, men alltså man kan inte begära mer av en insats än vad de gjorde. Och de sprang och sprang och Rosenberg körde sina fulknep. Och de funkar i Europa League. för att man får inte lika många gula kort och sådär emot sig om man heter Marcus Rosenberg då. Och de gör en jättestark insats, får med sig, får in ett mål där av Christiansen. För övrigt rätt roligt att man fick se Andreas Christensen mot Anders Christiansen, så här, nästa namnar landsmän. Mm. Och så dessutom med den här inramningen då på stadion. Det var ju till och med så att det såg man ju när spelarna klev ut, alltså Chelsea-spelarna, att det var ett gäng som tittade, sneglade upp mot kortsidan och tänkte, vad är det här?
Vad har jag kommit till?
Ja, det var riktigt häftigt. Lite bengaler och sådär. Liksom, det var...
Luis sa ju nästan som i Brasilien och det är ju ett bra betyg.
Ja, det får man inte.
Nej, det var ju faktiskt att hela Malmö vibrerade ju, kändes det som. Alltså de har ju en förmåga där nere att skapa riktigt magisk inramning när det är Europakvällar där nere. Så det får man ge dem. Och jag håller helt med dig att insatsen var ju 5+, 6+ håller jag på att säga. Nej.
Det var ju ingen spelare som föll ur.
Nej. Liksom. De gör ju precis så mycket som man kan begära och lite till. Och sett till spelet så ska de ju faktiskt ha ett bättre resultat i matchen.
Det är 2 försvarsmissar.
Ja, och det är ju såklart ingen slump att de gör de missarna och att Chelsea utnyttjar dem, för där kommer kvalitetsskillnaden in. Men det kändes surt efteråt, för att de var värda mer, och det säger ju mycket att ett svenskt lag går ut och spelar som de gjorde mot så kvalificerat motstånd och liksom matchar dem genom att trycka upp laget och vinna tillbaka bollen högt och så som de gjorde väldigt mycket i första halvlek där. Det var häftigt att se.
Jag fattar inte hur de orkade heller. Alltså det tänkte jag då när de körde sin tokpress där i första halvlek. Det enda jag kunde tänka var att hur 17 ska de orka göra detta en hel match? Men just det där att trots att de får 0-2 i baken så orkar de ändå resa sig en gång till och få in den där viktiga reduceringen, så att det ändå lever nu inför returen. För att även om det, alltså Malmö är ju inte Manchester United, de kan ju inte åka till Stamford Bridge och vinna med 2-0 bara så där. Men det ger ju ändå lite hopp, och där kommer vara många MFF-are på plats också, så att det lär bli hyfsad stämning.
Och alltså det var ju ett helt otroligt mål av Malmö FF. Jag blev ruskigt imponerad.
Ja, det är som ett lag sånt om jag vet.
Ja, men det är ett lag som ur säsong, som borde inte, liksom i den matchminuten också, det skicket som de borde vara i det här skedet av säsongen. Det vet väl du, Kalle, dina spelare. Är det full fräs på dem i mitten på februari?
Nej, men det är svårt att jämföra mina spelare med Malmö FF. Alltså Malmö FF är ju, de har ju byggt hela vintern för att vara i form nu. Mm. De har ju vetat länge att de kommer vara här, så att jag tycker nog att det är inte så stort problem det där att vara ur säsong som det var förut, när fotboll var mer av en vinteridrott i Sverige än vad det är idag. Jag menar, idag börjar ju faktiskt Svenska Cupen väldigt tidigt. Så lagen har ju liksom vant sig vid att det kommer tävlingsmatcher i februari, och de tränar för att vara redo i februari på ett annat sätt än man gjorde tidigare.
Nu ville de ju vila större delen av, alltså, ordinarie startelvan i helgen. Vem mötte de? Nu stod det helt stil. Degerfors.
Ja.
Men den matchen blev ju tuffare än vad de trodde, så de fick ju slänga in lite spelare där.
Men det där är ju en klassiker faktiskt. Ja. Alltså det där är däremot något då, verkligen så här, när ett lag har varit ute och spelat en jättestor match och gjort en bra insats, när det kommer liksom, ja, men en cupmatch då, eller liksom en ligamatch som är lite så här, mot lite sämre motstånd, då är det hög risk att det blir en baksmälla.
Men bortsett från det, så alltså det Malmö FF, deras absolut största styrka är ju trots allt att när de gör sina byten där i andra halvlek mot Chelsea, så är det är inga dussinspelare som kommer in, utan det är Romain Gall, märkligt uttal från kommentatorn där på, alltså Gall hela halvlek, man kanske säger så. Jag har sagt Romain Gall i hela min livstid i alla fall. Eller så länge jag vetat om honom. Nej, men just att det är han som kommer in, och så har man ändå Carlos Strandberg och kasta in också. Så att det är inga dåliga spelare. Så att, nej, det ska bli spännande på torsdag.
Vi hade några andra matcher i FA-cupen också som spelades i helgen. Vi får väl ändå redogöra för några resultat. Manchester City slog Newport County, kan ni tänka er.
Foden.
Med 4-1. Ja, 2 av Phil Foden. Alltså han tar ju ändå chansen han får. Jag sitter och tittar på highlights precis när vi pratar här. han har ju möjligheten att peta in även det första målet, men låter den rulla in, som man ju ska göra om man har lite hyfs i kroppen. Men hade han gjort det, hade han gjort ett hattrick i den här matchen. Och det säger någonting om hur Phil Foden ändå tar vara på de chanserna som han får.
Vad mer ska han? Han kan ju inte göra mer för egen del än vad han gör just nu. Samtidigt så är det ju svårt att begära att Guardiola ska spela honom mer i ligan, för att det ser ju rätt hyfsat ut för Manchester City. De har väldigt bra spelare, så att det är ju en väldigt svår balansgång där. Jag tycker att Foden, med facit i hand, borde han ha blivit utlånad nu den här säsongen. Får kanske hoppas då att han blir utlånad nästa säsong. För att han behöver ju mer speltid. Men det är väl klart att det är en jäkla kvalitet i honom i alla fall.
Mm. Vad hade vi mer som var intressant? Brighton slog Derby. Wimbledon slog Millwall. Inga... du har väl tjej lite kul. Millwall slog Wimbledon, förlåt. Mm. Så var det, jag sitter och försöker läsa in till det. Vill ni ha en sjuk statistik kring Brighton och Hove Albion? Jag skrev det på Twitter igår. Det är alltså världens 29:e rikaste fotbollsförening.
Vilka Brighton?
Brighton and Hove Albion.
Ja.
Det är alltså ett lag som för inte så många år sedan hyrde en friidrottsarena. Inte ens, alltså de hade inte ens en egen arena. De är alltså precis före Benfica i Deloitte's ranking över världens rikaste fotbollsklubbar.
Ja.
Det var han Tony Bloom som kom in där, va? Var det inte det? Och slanta in massa pengar när poker hajen.
Det gjorde han väl, va?
Jag tror det.
Och ändå förlitar de sig liksom på Glenn Murray i anfallet. Mm. Det är ju rätt speciellt.
Ja, jag säger någonting om engelsk fotboll. Som sådant. Vi har fått en massa frågor i vanlig ordning. Vänta, vi hade ett par matcher till vi skulle redogöra för. Ju. Det var söndagsmatchen här. Wolves slog Bristol. Palace slog Doncaster Rovers. Och Swansea slog Brentford.
Kan vi ska bara flika in där i Swansea-mötet. Att det var ju ett jäkla Kylian Mbappé-mål vi fick se där.
Ja, Daniel James. Mm. Jäklar vilken fart han hade under fötterna.
Det gick snabbt.
Har du sett det, Kalle?
Nej.
Det är värt en googling.
Jag tror att Graham Potter var väldigt, väldigt nöjd med den.
Vad ska jag söka på för att hitta detta mästermärk?
Daniel James.
Solo goal tror jag man kommer ganska långt med.
Against Brentford.
Precis. Och kul med Swansea så pass långt fram i turneringen.
Och kul att Graham Potter får ställas mot sin inspiration Pep Guardiola i kvartsfinalen.
Ja, så är det.
Det blir ju inte lätt för stackars spännande. Graham.
Ja.
Men Nej. Det ska bli oerhört spännande att se. Han har ju inte så mycket att förlora i alla fall.
Nej, precis.
Och man kan ju tillägga det också att Graham har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb i Swansea, som ju annars har vacklat oerhört under säsongen sett till hur klubben styrs. De är väl inte helt nöjda med de amerikanska ägarna där. Men Graham står stadigt i alla fall.
Ja, det gör han. Och jag menar, att ta sig till en kvartsfinal i FA-cupen för ett lag som Swansea Championship, det är ju en väldig framgång. Mm. Och få det mötet mot Manchester City betyder förstås mycket. Jola Soro fick någon minut på slutet där, va? Tyckte jag mig se i någon resultatuppdatering. Annars har vi ju...
Har inte haft riktigt den säsongen han hade hoppats på. Men han är ändå i goda händer. Så att vi får väl känna oss trygga.
Han har inte fått så mycket förtroende. Men han har väl han har tiden framför sig. Han har möjlighet att komma in och få de spelminuterna. Vi har fått en massa frågor, som sagt. Vi... kan väl börja med Jesper Haglöf, heter han, en kom på Twitter. Hur bra är Ryan Fraser i Bournemouth? 5+9 för Bournemouth. Någonting för en bättre klubb.
Och säga att det förvånar mig ändå om man har gjort 5+9. Jag ska gå in och se om det är fantasy-statistik eller om det är officiella statistiken. Men 5+9 är bra. Det snackar man inte bort.
Jag tror att han ligger på 5+9. Han hade väl flest assist i hela... Alltså de europeiska topp 5-ligorna en bit in på säsongen. Han gjorde
5+9.
Han gjorde massa assist där i höstas.
Jag vet att han började starkt. Alltså han är ju ett jäkla rivjärn och en gör jordfräs. Man så mycket poäng. Ja. 14 poäng, det är som sagt, då är man ju bra. Då går det inte bara att säga liksom att man har tur och har varit inne i zonen liksom. Det är 14 poäng, 24 starter, mer än 0,5 per match som ytter. Jag skulle säga att poängfacit gör ju att jag ändå känner att han skulle kunna ta något steg uppåt i tabellen så att säga. Alltså gå till en klubb som kanske är lite större än vad Bournemouth är. Mm. Men mer än så, det tvivlar jag på.
Vi har fått en fråga från Petter Molin. Kan ni ta ut en elva med spelare som ni tycker får alldeles för lite speltid? Om det finns några guldkorn som glömts bort så att säga. En elva tror jag inte vi kan mäkta med. Men om...
Phil Foden.
Foden konstaterar vi får för lite speltid.
Hudson-Odoi.
Hudson-Odoi hade vi gärna sett med lite mer speltid. Är det några andra som ni tycker på något sätt lite orättfärdigt sitter...
Orättfärdigt ska det vara också.
Nej, det behöver ju inte vara. Men någon som ni kanske uppfattar som inte då respektive tränare kanske uppfattar på samma sätt.
Jag hade sagt Lacazette i Anna. Alltså om det här hade varit precis i början av säsongen, ja, när det kändes som att han var precis andra val. Men nu går det ju inte att säga det. För nu får han ju spela en massa. Och det blir ju inte bra ändå.
Nej. Nej, alltså jag tycker det känns som att de som har... De som man har känt haft möjlighet att spela in sig i...
Andreas Christensen.
Ja, Andreas Christensen kan vara en bra shout faktiskt.
Sörlott. Nu är han inte kvar längre.
Han är inte kvar.
Han är inte kvar, men jag vill ändå få in...
Max Meyer, det håller jag med om. Det
jag ville
också
få in dina favoriter. Frida.
Ja, men jag kan inte ha rätt varje gång. Ni ska se, mitt tips som jag tippade i augusti, det stämmer typ nu.
Ja,
så att om tabellen håller sig så här...
Hela tabellen?
Nej, men alltså topp 7 är helt rätt.
Ja, det är bra.
Och sen hyfsat rätt i mitten.
City 1 då, Liverpool 2.
Watford är den... Nej, Liverpool. Du vet ju att jag har Liverpool som 1.
Ja, jag vet, men City leder ju nu. Ja. Men match mer spelat.
Ja, jo, just det. Ja. Men okej, okay, men för en vecka eller två veckor då hade jag rätt.
Det var vi nått tid, eller?
Nu har jag snurrat in
mig. Så stod stjärnorna i scenet och
nej, fan, släppte det. Ja, fråga.
Ja, när vi spelade som för lite speltid. Jag vill ju alltid säga Adama Traoré för att man tycker att det är kul.
Alltså, ni återkommer ju alltid till det här. Liksom.
Nej, men du kan inte säga. Han fick ju spela på en sån.
Ja, jag vet. Jag säger ju inte att det är så. Men det är bara för att det är roligt att titta på honom. För
Ryan Sessegnon.
För att han är så speciell. Ja, men det är väl en
Kyle
ett bra
Walker
namn.
Peters.
Ja, oh, ja, absolut. Där har vi en jätte...
Mm. Ja. Ja, men den är bra. Ja. Nej, men det är bara, en del spelare är bara roligt att ha dem på plan. Men det är klart att Wolves blir inte bättre med Adama Traoré på plan. De har ju andra spelare som är bättre. Men det är alltid kul att ha en gubbe som kan göra någonting sånt där väldigt udda som han kan. Ja. Med sin fantastiska fart. Så för en neutral blir det alltid roligt med...
Mahrez hade kanske, fast han borde ju inte få spela. Som att han, det är svårt, han är ju, det är en duktig fotbollsspelare.
Han är inte bättre än de har.
Nej, exakt. Nej. Det finns ingen anledning att sätta in honom.
Precis. Thomas Nygren undrar, vilken var er bästa respektive sämsta spaning inför den här säsongen?
Oh, den är ju jättebra.
För man hade sämsta spaning var ju att Chelsea skulle börja svagt och börja trumma igång längre fram under säsongen.
Ja, men jag tror att jag var inne på ungefär samma när det gäller Chelsea. Att liksom, det kommer vara lite...
Jag tittade på första säsongen med Sarri i Napoli. Det var oerhört mycket kryss. Och det, var, liksom det tog ett tag innan spelarna lärde sig systemet och så vidare. Det blev helt tvärtom.
Ja. Min sämsta blev väl typ om Sarri sparkas. För att jag tycker ändå att jag har ändå försökt att försvara honom lite grann och sådär hela tiden. Så att om han försvinner nu så är det ett litet misslyckande i mitt siande.
Ja. Bästa spaningen då? Ja, ni båda två hade ju tippat Liverpool på första plats. Så det var ju...
att vi båda hade topp 6 ungefär likadant. Så ja, just där ligger vi ganska bra. Men Jag ville nog ha Fulham lite högre upp i tabellen.
Mm.
Vill jag ha. Så där var en dålig spaning.
Men jag hade Wolverhampton ganska högt. Jag tror jag hade dem som sjua. Mm. Och det känns ju ganska bra. Sen trodde jag ju på Solskär också från början.
Mm.
Så att det...
Jag har bara dåliga spaningar. Jag tror inte jag har någon bra jag kan dela med mig om. Men det är ju inget nytt under solen.
Ja, dålig kanske. Oh, jag har en till. Jag trodde ju att Iguain skulle bli, att det skulle bli en kanon fullträff redan från början. Än så länge har jag ju fel.
Ja, precis. Ja, det var några sådana. Ni har säkert bättre koll än vad vi har.
Ni får gärna syna
oss på saker vi har sagt här. För att det, man ska komma med så mycket spaningar liksom, det är varje vecka så här. Det blir ju inte alltid att man är helt
Jag tror jag sågade Aubameyang för typ ett år sedan. Alltså totalt liksom trodde inte alls på honom. Och ja, det, där har jag väl haft hyfsat fel ändå. Men samtidigt så inte helt åt skogen fel.
Var vi inte lite ute och snöa när det gällde Everton? Vi kände väl som vi alltid gör om Everton att nu känns det lite spännande.
Jag hade ju fel om Silva som vanligt.
Marco Silva och sådär, exakt. Men jag trodde ju också att det skulle gå bättre än vad det har gjort nu.
Ja. Men det har ju ändå, de ligger ju fortfarande där de ligger.
Nio.
Ja, det är inte, ingen fara på taket än. Jag
känner att Everton ska vara sjua.
Ja, det är det
med den investeringen de har gjort.
Men nu med
Wolves
Wolves är ju inte lika givet att de är best of the rest längre.
Nej, fine. Wolves är ändå en nykomling. Everton har haft några år på sig att bygga det här. Visst, nu har de fått bygga om igen då med Silva och så vidare. Men de fick ändå in Richarlison. De fick ändå det de ville liksom.
Nu kom jag på en dålig spaning som jag gjorde. Det var ju att jag var övertygad om att Naby Keita skulle bli en fullträff.
Ja.
Och att han skulle gå in och göra avtryck direkt i Premier League. Ja. Där har ju jag gått nät.
Ja, du och många andra.
Ja. Ja, jag är inte ensam om det.
Nej.
Men man måste ju sticka ut hakan lite också.
Det blir för tråkigt
bara...
annars.
Det är kul att bli motvisad.
Absolut. Nej, det är bara... Ibland går man rätt, ibland går man fel.
Vi har fått en... Vi har fått en hot take här ifrån P.A. Gull. Han skriver så här: Pogba är skit, presterar enbart mot medelmåtta i Premier League. Kass direkt när han möter ett skadeskjutet PSG. Er åsikt, tack.
Men acceptera det då.
Det är väl en hot take om någon, när Pogba är en av Europas bästa mittfältare för stunden.
Men är det inte lite så ändå att man måste det måste accepteras med honom? Att han, precis som vi sa innan, han är ingen ledarfigur. Och börjar det gå dåligt för Manchester United i en match, så är det kanske inte han som liksom vänder det negativa till det positiva. Utan han kommer ha höga toppar och han kommer ha ganska så djupa dalar. Och det är så det är bara. Eller?
Mm. Ja, och sen leder han ju lite av... Han leder ju också av att laget inte fungerar i den matchen. Att de fick de där skadorna. Mm. Att hans mittfältskompanjoner där var ju inte... De mötte helt enkelt spelare som var bättre.
Mm. Ja, precis. Magnus Moberg undrar: vad hade Spurs kunnat göra transfermässigt realistiskt för att blanda sig i titelstriden?
Du menar till nästa säsong? Eller till...
Ja, inför den här säsongen. Hade plockat in en eller två spelare. Jag tror inte han kanske tänker så här med facit i hand eller så här, att vi skulle ha skador på Harry Kane under en lång period eller så vidare, men om man bara velat förstärka en lagdel i det här.
Men jag kan ju tycka att Kieran Trippier blir lite sårbar defensivt lite för ofta. Jättefin fot, jättebra inlägg och sådär, men det kostar lite för mycket. Mm. Och om man ska gå upp på den absolut högsta nivå och vinna ligatitlar så här, då får man inte ha den typen av Achilles häl som motståndaren känner, där ska vi sätta in stöten. Så jag kan ju se dem. Jag menar, Aurier, du litar ju inte på Aurier. Det kan ju vara fågel eller fisk liksom. Så där kan jag väl se då att det är klart att de hade...
Men är det verkligen de liksom...
Det hade ju varit att behålla Kyle Walker där då. Inte sälja honom till City. Det är klart att det hade... Hade de inte gjort det, så är det klart att för ett och ett halvt år sedan där, det blir... då är det klart att det hade varit en typ av transferpolitik som hade gett dem en bättre chans att gå hela vägen. Sen är det ju den andra liksom andra spelaren som ska in och täcka upp här och där, som är lite bättre hos Manchester City och Manchester United, har lite bredare trupp och sådär. Så det är väl där de får, man kan titta på att de skulle kunna uppgradera lite.
Jag tycker fortfarande att Juris inte riktigt håller.
För att vara,
jag tycker han är en målvakt tillräckligt bra för att spela i en topp 6, topp 6 klubb. Men för att vinna ligan så tror jag att man kanske måste ha en ännu bättre målvakt. En som gör färre misstag än vad Juris gör. För han gör ändå några stycken på en säsong. Kostar några poäng. Nu kommer jag få Spurs-supporterna på mig, för de brukar älska Juris. Men så är det ju alltid.
Jag känner många Spurs-fans som tycker... Erik till exempel har ju alltid varit lite tveksam till Juris. Han har ju pekat på det där att han är jätteduktig på linjen och så vidare. Men går inte ut och plockar inlägg kanske på det sättet som Courtois gör eller gjorde i Premier League. Och, ibland kladdar han ju med fötterna också. Han är ju ett antal mål där han har orsakat med sitt spel med fötterna.
Ja. På tal om målvakter då, Per Edvard Nilsen undrar, av alla målvakter i Premier League-historien, var skulle ni rata David De Gea? Han måste vara bäst just nu. Jag tycker inte han är den bästa målvakten i Premier Leagues historia, för det tycker jag fortfarande Schmeichel är.
Men det där är ju också en fråga, alltså det är ju en fråga om vem är störst och vem är bäst. Det är ju inte samma sak. De Gea är bäst, det är ingen tvekan om det. Alltså om du tar hans spel med fötterna så är ju det bättre än Schmeichel. Om du tar hans målvaktsteknik,
hans benparad,
hans benparad, hans teknik framförallt, så är ju den betydligt mer utvecklade än vad målvakterna hade på 90-talet. Så han är ju den bästa. I och med att sporten har blivit så mycket bättre och så vidare. Okay. Är han den största? Nej, det tycker jag inte att han är. Den där tycker jag nog att Peter Schmeichel är den största målvakten i Premier League. Och sen skulle jag kunna hävda att Peter Schick
under sina bästa
år och sen, ja precis, och sen kanske också med att han stod under väldigt många år och så vidare, men det är klart det är svårt att säga check bättre än De Gea. De är, så på sin peak så kanske de var på ungefär samma nivå. De Gea är ju
På sin peak var de ju, var de ju bäst i världen.
Ja, precis, och så att de är väl på ungefär, det skulle sätta in dem på god andra plats bakom Schmeichel.
På tal om Peter Schmeichel så såg ni att han hamnade lite i blåsväder när han satt och sa att han tyckte att David Moyes skulle få längre tid på sig för att lyckas i United. Och sen så sa han dessutom att vi borde ha gett David Moyes mer tid. Genom hela liksom programmet. Han satt i någon studio, det var BT Sports.
Jaha, det var ju väldigt intressant av den gode Peter att säga så. Vad grundade han det på?
Han grundade på att Solskjaer är ju liksom uppbackad av Sir Alex nu, menar han, på ett annat
och
sätt.
Och menar att The Chosen One inte var uppbackad av Sir Alex när han personligen hade åkt dit och sagt att han borde ta jobbet.
Ja, och sen så nämnde han ju inte ens det att Moyes började ju kick staben och
han
kickade ju
bilen
och då följde ju ganska snabbt, så att de detaljerna undanslöt, men jag tror att han landade i någon sorts kontenta av att United borde ha förutsett det här bättre och borde ha liksom lagt upp en mer långsiktig strategi.
Så man kan ju tycka det, men när man kommer till vägs ände och en tränare tappar omklädningsrummet, då finns det ingen väg.
Nej,
han hade ju tappat
omklädningsrummet. Han är inte jättepopulär efter det här, alltså uttalandet, så kan vi säga.
Nej, det var ju lite märkligt att Peter tyckte så.
Mårten Everbrand undrar, när kommer Everton vinna en fotbollsmatch igen?
Jag frågar din vän Marcus Silva, han kanske har ett svar på det.
Jag tror han önskar att han hade ett svar på det.
När han plockar in en expert på fasta situationer, hur man försvarar vid en fast situation.
Kan ju ta han som England hade under VM där. De hade ju en dedikerad, nu har jag inte namnet på honom, men hade ju en dedikerad coach, bara fasta situationer.
Wenger plockade väl också in en under en period.
Bara fasta?
Ja. Okay. Eller om det var kanske ren försvarstränare.
Bold hade ju försvarsspelet, Steve Bold. Men fasta situationer hamnar ju ofta på någon ass-tränare och sådär. Men det är ju skillnad på att det hamnar på en ass-tränares bord mot att ha en dedikerad som bara gör det.
Hur mycket jobbar man defensiva fasta? på den här nivån skulle du tro?
Alltså mycket. Det så
jobbar någon mycket, mer än Allardyce?
Eller mycket, vad ska jag säga. Det är ju, det beror ju på lite vad du för karaktär på ditt lag. Mm. Om du tar City så tror jag inte de jobbar så mycket defensiva fasta situationer. De räknar med att de får inte så många emot sig och så vidare. Medans Stoke på sin tid så gjorde de nog betydligt mer. Men det är ju mer fasta situationer i landslagsfotboll än vad det är i klubblagsmiljön. Just med att det är typ det man kan fokusera på där snarare än liksom i ett lag där du har en väldigt satt spelidé som du jobbar med under lång tid och så vidare.
Tränar man mer på defensiva än offensiva fasta?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att man
tränar mer på offensiva.
Ja, för att det är lite roligare för spelarna. Jag tror att man landar i det även på den högsta nivån. Liksom, att,
det är inte superkul att stå och träna defensiva fasta.
Det är inte superkittlande för spelarna. Som tränare, det spelar ingen roll. Men som spelare, nej, det, man ser ju på dem att de inte tycker det är jätteskoj. Liksom.
Kan en sån som Hazard börja ruttna? Vet man aldrig. Han har inte jättemycket uppgifter på defensiva fasta kanske.
Han står inte i den farligaste zonen och nickar undan i alla fall.
Nej, det gör han inte.
Ett som är säkert.
Hörrni, nu blir vi snart utsparkade från vår studio igen.
Svårt att tro att någon podd är viktigare än den här.
Ja, jag förstår inte alls. Vad har vi ingen?
Ingenting att säga till om det.
Nej.
Det är för jäkligt.
Det är skandal. Jag hoppas att ni börjar dreva på Twitter om detta.
Ja, inga fler Twitter-drev.
Nog med Twitter-drev.
Ja, för fan. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka igen.